Du är nu välkommen att lyssna till en andakt som sänds från Malmbergets missionsförsamling. Det är Rickard Appelqvist som svarar för sång och musik. Det är jag, Börje Gustafsson, som läser bibelordet och delar några tankar kring ordet.
Det doftar av himmel på jorden. Det doftar av himmel här. Det doftar av himmel på jorden. Det doftar av himmel här. När vi säger de vänliga orden, när vi ger någon en kram, när vi säger förlåt, när vi är många som får hjälpas åt, då doftar det himmel på jorden, då doftar det himmel här, då doftar det himmel på jorden, då doftar det himmel här. Det doftar av himmel på jorden, det doftar av himmel här, det doftar av himmel på jorden, det doftar av himmel här. När vi säger de vänliga orden, när vi ger någon en kram, när vi säger förlåt, som får hjälpas åt, då doftar det himmel på jorden, då doftar det himmel här, då doftar det himmel på jorden, då doftar det himmel här.
Texten idag är hämtar från Matteus evangeliets 13 kapitel, verserna 44-46, som handlar om himmelriket. Det står så här: himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Dessa båda korta liknelser utgör ett tvillingpar där båda uttrycker samma tanke. Men det är bara Matteus som återger dessa liknelser. I Matteus 13 kapitel, där vår text ingår, innehåller 7 liknelser om himmelriket. 7-talet i Bibeln symboliserar helhet. Till skillnad från många andra liknelser ger Jesus här ingen förklaring. Detta uppmanar oss till eftertanke. På nytt igen tar Jesus exempel från människornas vardagserfarenhet. Att människor är sökare efter något som har betydelse både för nuet och framtiden är nog inget nytt. Vi söker efter lycka och välmående, efter framgång och rikedom som vi tror ska ge oss trygghet och oberoende. Vi strävar efter att kunna göra vad som helst, när som helst. Och vi blir av samhällsmaskineriet uppmanade att göra placeringar och investeringar som ska berika oss. Det är lätt att tro att den verkliga lyckan ligger i att vara rik på det materiella. Någon lär väl ha myntat uttrycket: hellre rik och frisk än sjuk och fattig. I den tid som vi lever i kan nästan det mesta köpas för pengar. Och den som har pengar, den har makt. Dagens text är kort, men ändå kärnfull och rakt på sak. Matteus använder oftast begreppet himmelriket, när de andra evangelierna i detta sammanhang talar om Guds rike. Vi kan från början ställa oss frågan om himmelriket kan ha så stort attraktionsvärde som texten omnämner. Har religionen idag någon stor betydelse? Det tycks som att människor idag ser religionen som något man både kan ha och mista. En kristen tro kan ju vara bra att ha i samband med livskriser. Och då kan det vara trevligt att besöka någon kyrka för att uppleva stämning, till exempel vid första advent. Men Jesus vill dock i dagens text verkligen peka på att investerarna inte en sekund tvekar på värdet i det som de funnit. Något som styrde deras handlande. De var beredda att satsa allt de ägde. En tro på och livsgemenskap med Jesus och en förvissning om ett himmelrike, det får verkligen kosta. Det finns inget materiellt som är mer värt än att äga himmelriket. I sin glädje står det i den första liknelsen. När han hade funnit skatten och innan han ägde den kunde han uttrycka sig så. Poängen är väl att han visste vad som fanns i åkern. Han såg möjligheten. Betydelsen att få äga skatten. Här var det inget tal om något reapris inte. Och i den andra liknelsen håller köpmannen inne med sin glädje till dess att köpet var klart. För bara den som har skatten i sin ägo, bara den som håller pärlan i sin hand kan glädjas åt den. Skatten betyder ju ingenting för den som inte har den. Från den stund det funnit vad det sökt tycks allt annat förlorat sin betydelse. Nu är det detta nya och värdefulla det förvärvat som styr deras liv. Det räcker inte med att bara lyssna till Gud. För att få uppleva rikedomen hos Gud krävs också ett mått av handlande. Precis som männen i texten som inte nöjde sig med att hitta det dyrbara. Inte stannade vid glädjen, utan också sålde allt det ägde. Lärjungaskap handlar enligt liknelsen både om glädje och aktivitet, om kostnader och rikedom. Man kan tvingas släppa taget om en hel del materiella rikedomar som vi anser vara dyra. Man kan tvingas handla på ett sätt som anses dåraktigt i omvärldens ögon. Men om detta är en uppoffring så lönar den sig. Jesus blir långt mer dyrbar än allt annat. Han är värd allt. Budskapet om himmelriket är i allra högsta grad utmanande för vår tid, där helt andra värderingar tycks gälla. Men Jesus erbjuder oss än idag att välja himmelrikets väg. Detta alternativ är dock inte lättköpt, utan tvärtom så kostar det allt, vilket de båda liknelserna visar. Och i Lukas evangeliets 9 kapitel, verserna 24-25, där ger Jesus verkligen uttryck för samma tanke när han säger: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad hjälper en människa om man vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Jesus har gett kyrkan i uppdrag att förkunna budskapet om himmelriket. Även om inte alla kommer att upptäcka det stora värde. Den som tar emot Jesus i sitt hjärta har funnit skatten, pärlan, som textavsnittet handlar om. en rikedom som ingen människa kan ta ifrån oss. Alla människor är sökare. Vi vill ha mer. En rik och trygg tillvaro. Gud söker också. Han söker oss alla, för han vill dela sina rikedomar med oss. Vi har all anledning att stanna till en stund och tänka efter. Vilka värden är viktigast för mig? Är det av bestående karaktär? Håller det inför allt det som möter mig, förr eller senare? De båda liknelserna är lika, men ändå skiljer det sig åt på en punkt. En man fann skatten. Den andra fick söka till dess han fann. Så är det också för oss människor idag när det gäller tron på Jesus. Någon kanske bildligt talat snubblar över tron och den bara finns där. Medan andra får kämpa och söka för att finna klarhet. Så vill jag till sist dela Jesu varma hälsning i Johannes evangeliets 14 kapitel, verserna 1-6, till var och en av oss som lyssnar. Det står så här. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Lärjungen Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då veta vägen? Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer utom genom mig till Fadern.
Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall det andra tillfalla er. Halleluja.
Vi ska be tillsammans. Tack Jesus för din inbjudan till oss att ta emot dig, att den gäller. Tack Jesus för att du ger oss evigt liv tillsammans med dig. Så vill vi också be den här gången för alla som är drabbade av corona. Herre, vi ber att du ska ta bort detta virus, vara med den som är drabbade och deras anhöriga. Vi vill också nämna de som är sjuka, som vi känner, som kanske står nära oss på något sätt. Vi ber om hälsa och läkedom, befrielse från det sjuka. På nytt igen får vi lyfta upp dessa kriminella gäng som finns i vårt land idag. Att de ska få möta dig till frälsning, befrielse. Herre, att du sänder någon i deras väg som de kan lyssna på och ta emot dig till frälsning. Vi vill också ta upp människorna i Ryssland och i Ukraina. Vi ber här om fred i dessa länder. Att människorna ska få lugn och ro. Och vi ber här i Jesus Kristus att du också ska möta dessa lands ledare till frälsning. Vi ber också för kristna och andra i Kina som sitter inspärrade bland annat för sin tro. Vi ber om befrielse. Vi ber Herre Jesus Kristus att de ska vara villiga till att vittna om dig där de finns, Herre. Vi ber Herre Jesus att du ska vara med dem på särskilt sätt. Vi ska be den bön tillsammans som Jesus har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Jag vill också be Herrens välsignelse över dig som lyssnar på andakten. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa i dig och över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Tack för sång och musik i andakten. Så återkommer vi nästa vecka. Och då vill jag också redan nu tala om att då kommer församlingens pastor Theresia Lenngren, som har börjat sin tjänst i församlingen den 1/9, att medverka i andakterna framöver. Så önskar jag dig som lyssnar Guds välsignelse. Amen.